Ur den kosmiska baksmällan som den etymologiska avdelningen efterlämnat blev hennes slutvinjett för dagen följande. I denna märkliga värld, i denna halva som nu ligger i mörker, måste jag jaga ett djur som lever på tårar.
Välkomna till Konsthantverkspodden. En podd om samtida konsthantverk och som kommer inifrån fältet själv. Och som görs av några av dess utövare. Innan vi välkomnar avsnittets gäst så tänkte jag säga att idag är det Lisa-Maria Pettersson, Petter Odiner och jag, Evelina Dovsten, på plats. Och platsen är alltså då Umami Produktion i Stockholm. Och Konsthantverkspodden görs i samarbete med Konsthantverkscentrum samt numera med stöd av Kulturrådet. Och nu, dagens gäst är då Märta Mattsson, smyckeskonstnär. Utbildad på HDK i Göteborg och Royal College of Art i London. Lite kortfattat kan vi konstatera att du finns representerad på museum världen över och ställer ut internationellt. Du har påstått dig finna skönhet i det som andra finner motbjudande. Välkommen, Märta Mattsson.
Tack så mycket. Jättekul att få vara här idag.
Vi kanske ska börja där med att du finner skönhet i det andra finner motbjudande. Hur kommer det sig?
Ja, efter att analysera så här min estetik eller min smak väldigt mycket, speciellt på Royal College när jag gjorde min master där, för att jag brukade prata om så här döda saker som så här, men det är naturligt att det är fint, eller liksom de här äckliga saker från naturen, att liksom de har den hemma. Och min professor där var att, men varför tycker du att det är fint? Och så fick jag liksom tänka efter, så här, men varför tycker jag de här äckliga sakerna är spännande, eller det här att man både dras till något och äcklas av någonting. Och då kommer jag tillbaka till så här, min barndom, för att jag är uppvuxen med mycket så här biologer i familjen, och min mamma brukade dra in med så här kranier från skogen, ormskinn, saker att liksom lägga fram i vårt hem och liksom säga, men det här är vackert. Så på ett sätt så är det så här, självklart jag tycker att det är vackert, men jag tycker också att det är lite äckligt. Ett scarred for life, om man säger, från en sån här dokumentär med Lennart Nilsson som ni kanske sett när ni var små. När de zoomar in, du vet, så här, på mattor och sånt, och så såg man se liksom alla de här små djuren som lever i päls. Och så har de lagt in såna här ljud som säger att de tuggar på saker. Så att jag har liksom fått gå ganska långt bakåt för att förstå så här, vad är det med de här grejerna som liksom jag dras till och äcklas av. Och jag gillade skräck för mycket när jag var yngre, och så gillar jag väldigt gulliga saker också. Så att jag har insett att så här, allt jag dras till är lite äckel, attraktion, men också gränsen mellan gulligt och fult och kitschigt och liksom minimalistiskt och snyggt. Och där finns liksom någon så här gräns som jag gillar att ligga i, både med konst och personlighet, antar
jag. Det är också spännande, för att jag under min research hittade också att du skulle ha haft någon fobi också.
Stämmer? Det har jag absolut haft. Så att jag började egentligen jobba med min fobi efter att jag gjort mitt kandidatarbete på HDK i Göteborg. Och då intervjuade jag 6 stycken kompisar om deras fobier. Och så här, tanken var att så här, man då gradually, att man blir av med sin fobi genom att utsätta sig för den. Så jag gjorde smycken och objekt till dem som skulle vara som liksom, amen, verktyg för att komma över en liksom fobi. Och sen när jag började på min master så vände jag det mot mig själv, och jag är rädd och äcklad för massa grejer, men någonting som verkligen så här stämmer, och det är insekter. Så jag, så här, men jag börjar med kanske en gullig insekt, och sen har jag jobbat med vidare till typ spindel och kackerlacka och sånt där. Men det har verkligen varit
en gullig insekt.
En liten grön skalbagge. Jag tycker i och för sig inte att den är så gullig. Men det är så här, jag står ut med den. Okay. Och sen finns det mycket värre, och ju hårigare de är, eller tråkigare färg, desto liksom mer tycker jag illa om dem på något sätt.
Okej, typ som bruna eller grå.
Ja, jag tänkte
grå,
så här, precis. Jag tycker ju bruna, såna här bruna stora kroppar. Jag jobbar mycket med cikador. Mm. Och de är ju så här, om man ska förklara i en podd, så är de ju så väldigt fina vingar. Men kroppen är som en tjock, liksom bara egentligen ihåligt skal. För de har som en resonanslåda i magen, för de låter liksom.
Ofa.
Och de är ju så här jättestora ögon, jättestor fet brun kropp. Superäckliga.
kan du äcklas av dina färdiga verk, så att säga? Har de gått över i den liksom sköna världen? Eller är de...
Jag har ju gjort, alltså, när jag började jobba med insekter så var jag nog lite äckligare än vad jag är nu. Alltså med att jag liksom lät insekten synas mer, och då kunde jag äcklas av det. Mm. Nu har jag ju liksom gått över till lite mer att jobba med pastelliga och kitschiga färger och blanda in moment som liksom gör att jag lurar mig själv och tycker att de är vackra. Men jag har en skalbagge med mig idag där det är liksom mer som så här baserat på Natural History Museum och liksom så hur man visar insekten liksom rakt av. Och då tycker jag att den är ganska äcklig.
Då är det liksom...
Fast den är ändå innesluten i plast, så jag tar inte på den. Och i några av mina gulligare då verk så tar man direkt på insekten, fast man inser inte det förrän jag säger det. Så att jag gillar lite den här både och. Men absolut, jag kan äcklas av mina egna saker. Och ibland, alltså verkligen i min studie, jag sitter klockan blir sent på kvällen och jag sitter där och... sågar en insekt, så jag stod, vad är det för fel på mig egentligen? Varför tycker jag att det här är spännande fortfarande efter 10 år? Men det är någonting i det som gör att det fortsätter.
Ja, det håller i.
Mm.
Men om man, tänker om vi ska beskriva dina smycken, för någon som kanske inte har sett dem, så är det ju, jag vet inte, vill du beskriva?
Alltså, jag det tycker är det är väldigt spännande om du provar. Jag
provar så får ni andra fylla i, liksom, vad vi har för intryck. Alltså det är ju väldigt färgglatt. Och det är ju ofta liksom en insekt som motiv eller liksom som en del av det till och med.
Precis.
Och det är ju ofta en brosch eller ring eller örhängen eller, och ibland rejält skulpturala objekt. Mm. Jag har ju också sett dina glas, verk gjorda av glas. Hur ska man skriva mer?
Det är väldigt på den här sagolikt. Blandningen, att det är lite oklart vad som är så att säga äkta och falskt, så att säga. Mm. I brist på bättre ord. Och den tycker jag är spännande. Och, men visst, det blandar du in också så att säga andra saker, så att säga.
Precis, så att liksom, grunden i mina smycken är att det alltid finns en del av djuret kvar, och då jobbar jag främst med insekter. Mm. Så det är lite så här, jag har gjort en kollektion för Svenskt Tenn, jag har gjutit av, som jag blir nöjd med, för man ser de här ögonen och så, det som jag kanske gömmer i mina andra smycken. Mm. Men för mig är det viktigt att liksom en del av det riktiga livet finns kvar, för det gör det mer, ja, men, spännande och också inte så neutralt, för det är ju aldrig neutralt att använda något som har levt, så det måste man ju ta med i verket också, så att det finns ju liksom en intention i det också. Men ofta så gömmer jag ju kanske liksom så här, speciellt det är bra när jag reser mycket mina smycken, att man kanske inte ser direkt att det är en äkta, för de kanske öppnar min låda och frågar vad är det här, vad är det, en plastinsekt? Men då vet de inte om att det kanske är en insekt inuti eller så, men för mig är det väldigt viktigt att det där riktiga finns kvar. Och på de här cicada-broscherna och vingarna som jag jobbar med, då är det faktiskt, då tar man på den råa vingen. Fast det tänker man inte på, så för jag jobbar bara från baksidan med ljusplast i olika lager. Mm. Så att jag vet ju om att de är ganska äckliga på ett sätt. Men jag tycker det är spännande att lura mig själv och inte lura andra, men få andra att dras till saker som man kanske inte borde vilja dras till.
Var får du insekterna ifrån? Finns det något problematiskt med det?
Eller absolut, liksom? Man kan verkligen ränta om en rabbit hole kan man hamna. Liksom så att jag köper bara från ett ställe. Och det låter så himla banalt när jag säger hemsidan, men det är insectsale.com. Mm. Men det är liksom det mest etiska jag kunnat hitta. Mm. För de är förknippade till en så här global organisation som heter CITES. Mm. Och det är ju så här, alla saker som man köper och säljer som har med djur och växtdelar att göra måste vara godkända av CITES. Så det heter Convention of International Trade of Endangered Species and Wild Fauna and Flora, tror jag. Mm. Så det är allt från så här en liten frökapsel till liksom elefanter som finns i de här listorna. Så att där jag köper ifrån, de är baserade i Taiwan, men de samlar in torkade insekter från hela världen. Men då är det liksom via den här organisationen, så jag inte råkar köpa någonting som är fridlyst eller något som man inte får använda. Mm. För det är ju jätteviktigt, den etiska aspekten.
Kommer det med ett certifikat då?
Det gör det tyvärr inte på insekterna. När jag jobbat med uppstoppade djur, för det har hänt, då får du liksom papper. Men de har liksom inte ett certifikat för varje liten insekt som jag köper. Men man får liksom, jag beställer ju kanske 1-2 gånger om året. Och då får man en så stor låda. Och då kommer ett papper för alla då, så att det går igenom posten. Och att det liksom inte är något problem så. Men sen så, om man tycker att det är okej att jobba med en död kropp, det är en helt annan fråga. Och det är del av mitt konstnärskap också. Mm.
Ja, för jag tänker det liksom ger ju en... en känsla, alltså även om det, man inte ser det att det är en riktig insekt i, så liksom, om när man vet det så blir det någonting helt annat än att det bara var liksom en avbild på något sätt.
Precis, och jag Jag älskar ju smyckekonst och den anledningen man kan bära det på sig. Mm. Det är så fantastiskt. Jag ser dem som men portaler för prat eller diskussioner. Mm. Så att om jag kommer med en insekt som ser väldigt söt, så kanske någon frågar, vad är det där? Och då kan jag förklara varför jag har gjort den och liksom mina tankar. Och då börjar jag automatiskt ofta den andra personen berätta vad de känner för det. Och så kan man komma väldigt djupt in i så här, vad det är Niklas av eller vad den tycker etiskt om det. Men det är ju det som jag tycker är så spännande med så här, människor, hur vi väljer att se på djur. Vilka djur är okej, eller så här, vilka tycker vi om att ha i sängen som en liten fluffig hund kanske. Men sen så man kan inte riktigt identifiera sig med kanske en bälta lika mycket. Och fåglar, fiskar kanske man inte tittar på samma sätt. Och sen har vi då insekterna som är de här små alien-djuren som lever runt oss, som är små. Man kan inte möta deras blick på samma sätt, så man har liksom distanserat sig från dem. Men egentligen så använder jag mina smycken för... Alltså, jag har det är inga pekpinnar får jag säga, utan det är mest för att skrapa på gråzonen av hur ologiska vi människor är i hur vi förhåller oss till naturen. Så att jag tycker ju, det är nog därför jag fortfarande tycker det är så roligt att jobba med. För att jag är inte lika rädd för insekter längre. Det har verkligen hjälpt den här KBT-tanken då liksom. Men det triggar ju fortfarande folk, och det är inte så här att jag ställer ut samma verk igen och jag inte sån, jag trycker på knappen och det är samma sak, utan jag hamnar ju alltid i nya diskussioner.
Men det måste ju också finnas folk som är liksom väldigt som gillar, eller som inte alls tycker att det är läskigt, utan så här, älskar insekter.
Mm.
Hur träffar du på folk, alltså vad uppstår det där för liksom möte?
Jag har jobbat med andra konstnärer och en dragartist som älskar insekter till exempel, som gillar estetiken av det.
Mm.
Så där är ju liksom så här, man kanske startar från det vackra i insekter eller symmetrin och jobbar utifrån det.
Mm.
Men sen beror det på vart jag har mina utställningar också. Jag vet när jag hade en solutställning i Hongkong för många år sedan, så var det ju ingen som tyckte det var spännande med att de var stora insekter. Mm. För att många äter cikader där och liksom man plockar upp dem så. Man kan köpa och ha insekter som husdjur. Så åkte man en sån här insektsmarknad med någon från som jag träffade på galleriet. Så att det beror ju lite på vart man är, vilka diskussioner som kommer. Men jag har ju också på mina resor, dels är jag vegetarian egentligen då, men jag har testat att äta insekter och sånt på resor också. För det blir ofta frågan då i den här, vart går din gräns då? Vad kan du tänka dig att äta? Vad kan du tänka dig med här? Så att jag tittar allt från friterade myrägg i Mexiko till en cikada på ett spett i Beijing. Men det var inte lätt.
Nej.
Då kom den största äckelkänslan tillbaka. Men det har varit så många intressanta diskussioner. Men dels får jag höra väldigt udda saker, men också just så här, känslan av vad folk liksom får. För jag gör ju mina smycken vackra eller bygger på traditionella former och liksom drar in med färg. Men reaktionerna är ju liksom, ofta i människor också där att de dras och lite äcklas.
Mm.
Och under konversationen kan jag också se hur folk kanske går fram och tillbaka mot mig, ifrån mig, peta lite, titta lite. Så att det här är inte oss alla, men det är ändå en väldigt intressant grej att det inte är neutralt.
Kan du inte ta fram lite smycken?
Absolut.
För er som lyssnar kan jag berätta att hon har med som en liten resväska, så här leksaksresväska i kartong. Och där plockas det upp nu silkespapperpaket.
Mm. Vi får lägga upp bilder sen på Instagram också.
Här ska vi se, jag har ganska många här i, men det första jag lägger upp är en brosch gjord av 2 cikadavingar, gjutplast och glitter och 2 mascaraborstar som man tänder. Så att jag gör ju mycket så här assemblage av olika liksom material. Men det här är det jag pratar om, just att när du tar det här, precis som Lina, så tar du på den råa insekten här på ovansidan, men på baksidan är det gjutplast.
Man känner ju konturerna då av den riktiga vingen. Men det är inget lack över?
Inget lack över.
Nej.
Hur känslig är den? Alltså så här, den råa ytan så att säga.
Det är inte så känslig just på cikador. I det där fallet så är det så här, fjärilar till exempel. Jag tänkte ju bli biolog från början, så att jag nördar in mig i de delarna också. Fjärilar har som små fjäll på vingarna. Så om du tappar dem så försvinner färgen. Ni kanske har sett om man liksom fått en fjäril på fingrarna så, eller om man tar det igen. Att det liksom är som ett pulver. Cikador har en annan sorts vinge. De är nästan som en tunn plast. Liksom, så de är ganska starka faktiskt. Så att de klarar sig bra. Liksom.
Men du behandlar inte dem alltså, med någonting alls?
Nej.
De är så himla genomskinliga, transparenta. Liksom.
Ja,
det
de
är naturligt.
Det finns liksom 3000 olika sorters cikador i världen. Och många av dem är genomskinliga, andra har mönster i. Just de här, som, eller den broschen du håller i nu, att den är gjord av den största cikaden i världen och kom från Thailand, från Chiang Mai. Och de har liksom bara, du ser de här fina, fina linjerna i. De är ju naturliga i vingen, så egentligen så fyller jag i lite lik så här en smyckesteknik som heter plikation när man lägger i emalj. Men jag väljer att handmåla dem med lacker liksom så. Så att jag använder ju det vackra, naturliga, men sen kitschar jag väl till det eller ger det lite drag look eller någonting.
Ja, men det är nästan liksom som sådana här blyinfattat glas.
Ja,
alltså
precis.
Den looken liksom, jättevackert.
Så de är ju väldigt, väldigt fina i sig. Däremot
och det här mönstret också på är ju väldigt vackra. Alltså, ja, de är väldigt vackra.
Nu håller jag i en tvådelad brosch. Med liksom en infattad skalbagge.
Precis,
eller?
Jag tog med den där. För den var ju liksom faktiskt en av de första jag gjorde med insekter. Det jag pratade om så att vissa ser mer naturliga ut. Den där är... Ja, men som en ingjuten insekt som jag har delat i två. Så det är två broscher som man kan bära antingen själv eller så kan man dela den med någon.
Oh, en kompisbrosch.
Ja, som är sådana hjärta. Så, för jag gillar jag liksom, lite små referenser i. Men den är också just att den refererar Naturhistoriska Riksmuseet och liksom sådana saker som jag tittade på när jag var liten. Och den här insekten har ju också då... Jag får ju dem torkade sen har jag gjutit in den och sen har jag öppnat broschen. Och den där började med att det äckligaste jag kan tänka mig insekter är inte när de lever utan det är om man råkar kliva på dem. Och det kommer ut gult slem eller det där ljudet. Så att den här har ju då gula syntetiska diamanter i sig som liksom refererar det här slemmet men som har blivit vackert. Liksom. Mm.
Kristalliserat.
Mm. Och den är ju verkligen så att om du bär den, när man ser att det glittrar till, att det drar till sig blicken och så kommer folk och frågar. Så att den där är ju svårare då att ta genom tullen om jag inte har papper med mig heller. För man ser insekten gentemot några av de andra då. Där man har mer liksom en lack runt eller de har liksom blivit behandlade på ett annat sätt.
Mm.
Jag tittar på den här cikadan.
Vad händer då när du hamnar där i tullen? Och
det konstiga är att jag har aldrig blivit stoppad egentligen. De har packat upp. Och sen så frågar de mig vad det är och sen berättar jag inte exakt vad det är men jag förklarar typ smycke men liksom, det ser ju inte ut att vara värt jättemycket heller. De vet ju inte vad jag tar för de här. Så att det enda som hänt en gång i Polen liknande den här tvådelade då där man ser insekten då packade en kvinna upp och så frågade hon is it alive?
Mm.
Och då kunde jag bara säga nej. Och hon ville ju fråga is it real? Men liksom, då bara nej det är det inte för den är ju död. Då.
Nu kunde du enk.
Ja.
Nej,
inte ett sådant ljug liksom.
Det beror på hur man ser det.
Ja. Men jag har ju fastnat när jag reser med kompisar smycken mer i metall som varit liksom vassa kanter och så. Så att liksom, jag tänker att de tror att det är leksaker ofta. Eller liksom så. Att sen kan det ju bero på hur många jag har. Jag var nervös innan pandemin åkte jag till USA och Kanada i en månad för jag skulle hålla workshops och ställa ut på olika ställen. Och då hade jag en sån här jättestor ryggsäck fylld med liksom smycken. Jag tänkte, det här ser väldigt konstigt ut. Men konstigt nog så var det ingen som stoppade mig. Jag lämnade av lite smycken längs resan på olika ställen. Så att det var liksom, konstigt nog så blir jag väldigt lite ifrågasatt när jag reser så. Men det är för att de är små kanske. Och det inte syns att det är guld eller så. Det är det på vissa, men det är ju bara att säga liksom att men det är lack och
intressant.
Det är plast.
Du hör på, det är någon, du har dolt dem på något vis. Mm. Du har dolt någon, flera lager, så att säga.
Precis.
Går åt...
Också lyxigt att kunna ha en hel utställning i en...
Ja, jag har ju insett, du som jobbar med glas, jag har insett just när jag ska ta med mig något av glas. Jag övervägde att ta med mig en snigel hit och så jag tänkte att det blir lite svårt.
Ja. Det tycker jag är lite äckligt också.
Ja, sniglar tycker jag. Fruktansvärt äckliga.
Det hade en helt annan stämning. Mm.
Men är det inga riktiga djur i?
Nej, precis. När jag jobbat i glas så är det mer...
Du slänger inte i en snigel liksom.
Bara för...
Kanske bara kanske någon. Nej, precis. Bara Simon Rasmus, kan du slänga i en?
rulla på.
Det blir ju liksom... märken av fukten där. Mm. Det är problem. Ja.
Kanske en ytbehandling.
Ja, precis.
Nej, sniglar tycker jag faktiskt är fruktansvärt äckliga. Mm. Så jag håller med dig där.
Svårt.
Jag har liksom inte kommit till att jobba med riktiga sniglar. Så i fallet med mina glassniglar har jag istället gjort dem som absurt stora, väldigt liksom glada färger. Och att de är som ett husdjur som man kan sitta och klappa. Och så har glansig yta liksom. Så att de är surrealistiska och roliga på ett annat sätt. Men de har ju inte den här riktiga... ja, kroppen i sig då.
Men det är ändå, alltså det är fint när man ser dig på bild då med dina glasskulpturer, både sniglarna och även den här larven.
Precis.
Du gjorde, att du har liksom ändå en väldigt, liksom, en, liksom du håller dem väldigt sådär som ett djur eller nästan en liten bebis så här på armen liksom, så du har en väldigt relation till kroppen också att
precis
kunna hålla dem så.
Ja, för det var ju den här larven som jag gjorde till Mischief. Så jag, då skulle vi göra en, ja, men, konstprodukt. Jag vet att ni har haft Paula här och så också. Men då har jag alltid sagt, jag längtar efter att jobba i glas. Eller liksom be någon att hjälpa mig att jobba med glas får man säga. För jag blåser ju inte själv då. Men jag har också varit väldigt intresserad av lampor. Men den här enorma larven är ju en jättebebis. Det är det som är tanken liksom. Så det är min bebis. Men det var en period som gick igenom mycket så här. Men som klart en tjej i min ålder. Ska du ha barn, ska du inte ha barn, alla frågor runt omkring. Så det var liksom att driva lite mer också, fast också jobbiga känslor så. Men nu, jag vill inte ha barn av flera anledningar. Vi ska inte prata om det i den här podden, för det blir en helt annan podd. Men just att bli så ifrågasatt som kvinna, att du inte vill ha det, att det är onaturligt. Och det finns så mycket känsligt med så många saker med fertilitet. Så de där larverna är ju, de heter Maggie och Kate, de är två bebisar. Så att det är ju också det där... Ofta så använder jag ju liksom gulliga saker, en larv, en jättestor larv, kanske inte gulligt men den är rosa och den är vit och så för att liksom prata med folk också om det. Och under den utställningen så fick jag också väldigt bra samtal om då, ja, från kvinnor framförallt om de här liksom grejerna. Mm. Så att jag gillar ju väldigt mycket att stå på mina utställningar och prata. Mm. Kanske ni märker att jag babblar mycket när
det är fantastiskt
att
prata
gillar.
Det är jättebra, det är
det
vi är här
jobb.
För att göra.
Ja, precis. Tråkigt att ha en tyst gäst då.
Ja, verkligen. Mm. Nej, men, och hur har det känts liksom, att jobba med glas då? Att inte få... För jag tänker att dina, i dina andra arbeten, då är det väl du själv som sitter och,
ja,
och gör allt.
Det är alltid
liksom.
Jag.
Ja, det är alltid du. Och sen att få ta ett steg liksom, genom någon annans kropp att göra. Hur har det varit?
Jätteläskigt till att börja med såklart. För just så här, man vill ju ha sin hand på det. Men jag hörde jag mig till Stockholm Glas och Simon och Rasmus svarade och Kwang också hjälpte nu med sniglarna. Så där kände jag att jag fick så bra kontakt. Och det jag har gjort är att jag gör lerskulpturer i skalpellera för att liksom visa vad jag vill ha. Mm. Och där kände jag så här, för jag ritar inte så mycket. Jag skissar i huvudet brukar jag säga. Jag brukar liksom inte behöva visa en ritning av vad jag ska göra. Så att det var väldigt skönt att gå tillbaka till så här vad jag gjorde när jag var liten, vilket var att sitta och leka i Fimo. Men att liksom kunna visa dem tredimensionellt, det här är det jag letar efter. Vad är möjligt i glas? Liksom hur många spenar kan jag ha på en larv? Liksom, vad är möjligt? Hur många sådana tjocka kroppsdelar kan jag ha? Och med sniglarna också, hur gör man ränder? Så att, det har varit ganska kul. Ja, men, jag har tittat mycket på det här Blown Away och liksom YouTube och så. För att jag är ju materialnörd och vill gärna försöka förstå hur man tillverkar något. Fast jag förstår att jag kommer inte vara den som vet hur man gör glaset. Men jag har bollat jättemycket med Simon och Rasmus just så här, vad är möjligt? Så att jag känner att jag fick väldigt mycket det jag ville liksom.
Blown Away, det är väl en Netflix-serie va?
Precis. Precis.
Och det handlar om, de tävlar i glasblåsning kan man säga, för de som inte
exakt
har sett det. Men ja, spännande. Ja. Kommer du fortsätta jobba med glas?
Ja, det vill jag väldigt gärna. Jag jobbar med en, för första gången nu, en offentlig gestaltning. Så just nu sitter jag och gör materialresearch för något som ska vara utomhus och kunna liksom, ja, finnas kvar i över 100 år. Svår utmaning, men roligt. Men jag överväger glas eller jasmonite, glasfiber. Det kanske blir lite olika delar i det här, så att jag hoppas absolut göra det. Och sen har jag sagt till Simon Rasmus och Kwang också att jag vill komma tillbaka. Jag ska bara sälja tillräckligt många sniglar så jag kan lägga in. För så kör jag ofta liksom det jag får, går tillbaka till konsten. Men det är ju självklart, det är väldigt dyrt att jobba med någon annan extern så. Speciellt om man delar med gallerist och liksom halva det. Det vet ni ju allihopa.
Visst, ja.
Men jag vill jättegärna jobba mer med glas. Men jag måste få lite mer cash.
Ja, visst.
Ja.
Men jag tänker också på de här... Att du, apropå närma sig då det där som du inte kanske nuddar i processen. Alltså just bild, ditt användande av bilder.
Mm.
Med de här.
Mm.
Hänger det ihop? Alltså då tar du tillbaka någonting i processen på något sätt?
Ja, det känner jag faktiskt, precis. För då kan jag ju bestämma hur, det ska, liksom, hur jag ska porträtteras med, eller känslan som Evelina, när du säger, ja men det kunde varit, liksom, du nämnde ändå bebis, liksom, okej, att jag håller något i famnen, så, men med sniglarna har jag istället gjort en slags drag-look och så sitter jag och klappar. Jag gjorde en video för första gången, jag klappar den här snigeln och tittar ut genom fönstret. Låter väldigt cheesy när jag säger det så. Men det var, den handlade om eskapism och pandemin och isolation liksom, när jag jobbade om. Så där var ju liksom en, ja men också bara för att förmedla en känsla. Och det är ju roligt. För att jag tycker, jag har aldrig spelat teater eller så heller. Jag kan inte sjunga men älskar karaoke till exempel. Men jag gillar ju att liksom vara med i saker. Men liksom att jag har inget problem med att vara en del av verket. Men jag har kanske inte haft den i för sig. När man bär smycken så är ju del av pratet så. Liksom, man väljer kläderna. Men just med de här glasskulpturerna har varit väldigt kul att få vara med och liksom välja hur de ska visas. Och då visar jag gärna med en bild till också. Mm. Också så man får storleken.
Jag tänkte också fråga dig lite, för du arbetar ju, har jag förstått det, som lektor på HDK.
Jag har gjort det i alla fall. Jag gjorde det i 3 år. Så att jag har ju varit liksom gästlärare på många ställen och sen så var jag fastanställd på 40% på HDK Valand då, fram till i somras. Och jag såg faktiskt upp mig fast jag älskade det jobbet. För det var jättesvårt att kombinera, såklart, både sitt eget och det. För det är det där, jag är ganska energisk och hetsig i allt jag gör och jag gav mig väldigt mycket in i studenterna och liksom att jobba med dem. Så det var inte riktigt så att jag hade ju tänkt från början att dra ner lite på mitt eget konstnärskap, men det gjorde jag ju inte. Utan jag jobbade ju jättemycket med dem och lärarna där och så mitt eget. Så att jag bestämde mig för att, nej men nu för 3 år var fantastiskt, jag vill jättegärna jobba som lektor igen. Men nu satsar jag på mig själv några år och så får vi se vart jag hamnar.
Och nu jobbar du då heltid med?
Ja, heltid med mitt eget, precis.
Mm. Och bor du i Stockholm eller Göteborg? Eller?
Jag bor både i Göteborg och Stockholm.
Någonstans mitt emellan.
Precis, jag bor egentligen nu, jag är från Stockholm, bor i Göteborg egentligen. Har min studio och sambo där, för han har en son där också, så har en bonusson där nere. Men sen har jag familj här uppe och har kvar mitt boende och en inneboende. Och jobbar ju mycket här, så att jag hoppar, just nu ska jag säga 50-50. Men i vanliga fall mer i Göteborg.
Ja, vill du berätta något om det här med att du också jobbar väldigt internationellt också? Hur kommer det sig liksom? Och
absolut.
Har du några tips här? Hur gör man för att börja, för att ställa ut internationellt? Det kanske är många av våra lyssnare som undrar också.
Absolut. Jag tror, för att när jag studerade så gjorde jag 2 utbytesterminer också från HDK, så då var jag en termin i Japan och en i USA. Så att jag har ju samlat på mig kanske kontakter under, men jag tror inte det behöver stoppa en att man inte har kontakterna, utan dels är det tur att jag jobbar i en så här liten bubbla, smyckekonstvärlden när jag verkligen är en liten bransch, väldigt internationell, så att det ser lite annorlunda ut än många andra konstnärsverksbranscher till att börja med. Mm. Och det är en mässa varje år i München där alla träffas. Och alla gallerister kommer dit och alla liksom studenter och folk som är ute. Alla ska inte säga, men de flesta.
Så är det den som heter Schmuck?
Exakt, precis. Så Schmuck är ju så här något som verkligen gör att man möter människor. Men galleristerna jobbar också väldigt internationellt. Det kanske har med att göra att våra objekt är mindre och de är lättare att skicka också. Om man ska vara praktisk.
Det är liksom. Intressant faktiskt.
Ja, för det är ju verkligen så här, den är verkligen... Det är ju inte bara jag som har sagit min på den internationella scenen där, utan det är just mycket konstvärlden är väldigt internationell. Men jag skulle säga som tips nu och råden som lyssnar som kanske studerar så, det är ju Instagram. Jag jobbar jättemycket med Instagram nu också, för där har du ju en hel arena som du inte hade förut liksom på samma sätt, tillgänglighet. Så att jag säljer åtminstone hälften av mina grejer via Instagram nu och resten kanske via mail eller gallerist. Mm. Men där är ju verkligen något som jag har börjat jobba mer med under pandemin också. Och som man kan jobba med själv. Jobbar ni mycket med Instagram eller så? Tycker ni att det är roligt? Tycker jag alltid så kul att prata om.
Jag tycker inte det.
Nej, för det är ju olika liksom.
Ja, verkligen. Mm. Och det är många som gör det väldigt väl och är duktiga på det. Och så. Men för mig har det inte än...
Jag har inte skittat charmen. Mer intresserad på något sätt. Eller så intresserad är jag kanske. Men jag är inte så... Jag kan inte ta en bild liksom. Nej. Sådär, det är svårt för mig. Och också så här, jag kommer aldrig ihåg att göra det.
Nej.
Jag är fruktansvärt dålig på att dokumentera min egen process och verk. Liksom. Mm. Och då blir det en så här, att jobba då med, på Instagram blir helt omöjligt. I princip. Sen så är det så här, ibland så får man typ feeling och så här, några dagar i sträck så, så här, kör man. Men sen så bara, det, är liksom, det blir ingen naturlig del av,
nej,
av det. Jag vet inte vad man, om man...
För mig går det också i perioder. Alltså.
Mm. Jag tycker att det är en så här hårfin gräns också att tänka för mycket på att man ska ta en bild.
Mm.
Eller liksom att det kommer naturligt. Så det känner jag så här, det har jag sagt när jag var lärare också, ju mycket liksom studenter, man ska göra det som känns bäst för en själv. Mm. För det kommer inte lika naturligt för alla. Jag fotar väldigt mycket i allmänhet så att det liksom funkar för mig bra. Men också så här, man ska ju inte vara fixerad vid Instagram heller. Det kan ju bli liksom hämmande också att man inte är inne i sin process. Jag var försiktig till exempel med Simon och Rasmus Kwang när de blåser att jag inte filmar dem. För liksom, man är ju liksom inte någon som, man måste ju inte synas som person eller så heller. Men ja, eftersom jag jobbar själv i min egen verkstad så har jag bara vana att fota mycket. Liksom.
Mm.
Så att det kan vara en möjlighet så. Och jag tror att många gallerister tittar där och så, men det måste inte vara det. Liksom.
Men det är verkligen intressant med Instagram för att det har blivit en så...
Det roligaste som har hänt för mig på Instagram är att jag börjar samarbeta med mycket folk via Instagram. Så att det är så lätt bara att skicka ett DM och testa. Jag har ju kommit in på något som jag tycker är fantastiskt att jobba med olika drag queens. Där vi liksom gör en look tillsammans fast ändå inte. Liksom, vi börjar prata där jag har gjort tre samarbeten nu eller den tredje på gång. Men då är det här bollningen liksom, med någon som är väldigt kreativ, jobbar i något helt annat. Liksom, men som jobbar med färg på ett sätt så liksom man kan mitcha och matcha. Så att nu har jag precis skickat iväg två stycken olika då. En mörkare kollektion och en ljusare kollektion till en drag queen i Holland som gör peruker.
Mm.
Så att nu väntar jag på att få se vad hon hittar på med mina grejer. Liksom. Så att det är också en frihet att få se vad någon annan gör av mina grejer. Det är läskigt om vi pratar om det där.
Ja, också att våga, våga jobba i grupp på det sättet. Absolut. Att någon annan jobbar då väldigt starkt med slags smink. Liksom. Mm. Och jag har sett de här bilderna. Man kolla upp dem, ni som lyssnar.
Använd Instagram.
Ja, men Instagram. Och nej, vi är alltså inte sponsrade av Instagram. Nej. Önskar.
Precis, nej. Önskar det och Claes Olsson för att köpa allt mitt klister där. Claes Olsson,
skulle bara vilja nämna Klasse.
Ja.
Tack för det.
Ja.
Kanske man inte får säga.
Jo då, det är inte public service.
Är det något du skulle vilja tipsa om som händer i konsthantverkssvängen just nu?
Ja, nu missar jag som i Stockholm. Jag missade för öppningen förra veckan. Men jag åker ner till Göteborg på fredag. Och på Näs konsthantverk just nu så ställer Klara Brynge ut. Och hon jobbar ju som silversmed. Men nästan ritar med punsar i metall. Och hon ställer ut första gången teckningar också. Så att jag tycker det ser väldigt spännande ut. Just den här blandningen. Och just att man vågar testa nya sätt att liksom göra. Och där i projektrummet, det finns ett litet rum på Näs också. Där ofta en student får ställa ut. Där ställer en av mina ex-studenter ut, Jenny Jansson. Hon har gjort ett väldigt starkt arbete, ett jättestort halsband med pappersringar av tidningspapper som heter En Memorium. Och det är en ring för alla som har gått bort i Sverige i pandemin. Så det är ju en pågående process. Mörkt, men så fint och så här viktigt smycke som jag hoppas hamnar på Nationalmuseum eller någonstans till slut, för det är jättebra.
Vi ställdes det ut under Stockholm Craft Week också.
Exakt, på, precis. Let's park here. Mm. Exakt. Så den har ju vuxit tyvärr. Mm. Och nu har den väl en paus när den är utställd. Och det händer ju saker så också. Men det tycker jag man ska se om man är där i närheten.
Mm.
Och på Mischiefs vet jag nästa vecka så öppnar en utställning med Emilia Olofsdotter Sundqvist. Som gör textila verk som också är lite det där gulligt, äckligt, liksom, läskigt. Eller det är min tolkning av det. Men hon ska ställa ut med en fotograf som heter Vera Jorgensen, tror jag. Mm. Och någon som dansar pole dance.
Oh, vad spännande.
Ja, det tror jag blir en rolig, oväntad mix, helt enkelt.
Okay.
Hade ni något mer, Petter?
Jo, just det. Men vår tidigare gäst, August Sörensson, ska ju ställa ut på Barklund & Co. Nu ska vi se. Så att jag
var det fram till den 20?
Det är vernissage 3 mars.
Ja.
Det var ju ett tag sedan när det här släpps. Men,
i framtiden?
Den står fram till den 20 mars.
Perfekt.
Så passa på att gå och se hans verk där.
Och sen är det ju dags att börja planera inför Stockholm Craft Week i höst. För att intresseanmälan ska ju in nu innan den 31 mars.
Om man vill vara medverkare.
Om man är medverkare. Ja, alltså för att gå kan man bara gå. Ja. Men ja, bra förtydligande.
Om man ska vara aktör. Så att säga.
Exakt. Så att, dags att hitta på roliga grejer.
Det hade varit sjukt om man skulle anmäla nu. Om man ville gå på Call of Duty.
Ja, det hade varit jobbigt. Det går ju inte att planera nu. Fortfarande med pandemin. Vi hoppas att det går att planera med. Ja.
Skriv in det i kalendern.
Ja. Mm. Precis. Och sen vill vi ju då att man gärna får tipsa oss också. Om vad som händer i konsthantverkssvängen. Mm. Och det kan man ju göra då genom att mejla oss på konsthantverkspodden@gmail.com. Eller då höra av sig via Instagram.
Mm.
Ja, då vill jag tacka dig Marta Mätt.
Tack så jättemycket för att du kom och träffade er.
Ja, grymt.
Kul att du kom.
Och Konsthantverkspodden görs av Ida Netterberg, Lisa-Maria Pettersson, Petter Odiner och mig Evelina Dovsten i samarbete med Konsthantverkscentrum. Samt med stöd av Kulturrådet. Podden spelas in på Humami Produktion i Stockholm och musiken görs av Karin Fjällman Dovsten. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en månad.
Hejdå!
Hejdå!
Hejdå!